börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Inledningen av Markus evangeliet är utan krusiduller. Och det fortsätter sen som en slags högdramatisk kortfilm i uppskruvat tempo. Med mängder av mening koncentrerat till slående uttalanden och händelser på bara 20 verser. Tänk er. Filmen börjar. En berättelse, ett glädjebud skriver Markus, som startar med en vild och oberäknelig röst. Som ropar i öknen och berättar att äntligen kommer någon som är stark nog att vrida hela skapelsen ur händerna på de makter som dominerar och söndrar. Ett regimskifte, ett glädjebud. Jag måste lyssna på musiken lite också. Och så träder den nya ledaren fram. Han träder fram, ställer sig i samma tradition som sin föregångare Johannes, han som stämplats som en brottsling. Och ledaren drivs sen ut i en brottningskamp med de dominerande och söndrande makterna, och han verkar försvinna ut i öknen. Men så, precis innan eftertexterna rullar, så återvänder han till scenen och han slår fast att regimskiftet händer nu. Han bjuder in folk till att tänka om, att nyktra till, att följa honom som vänner och deltagare i det nya. Mitt i skalet av det gamla. Så bra var det inte tajmat när jag övade, men det blev fint. Alltså det är ett episkt svep. Det här är 20 verser. Vi kommer sitta med dem lite pö om pö idag också. Men det händer oerhört mycket på en gång. Och Markus evangeliet som helhet sen, som vi kommer sitta med under den här terminen, som Samuel sa, det blir på något vis en slags utveckling av, en förklaring av och ett försvar för det som vi hör i inledningen här, som Markus lyfter fram. Det kommer vi titta i små brottstycken, så den här predikan blir inte riktigt så narrativ som den skulle kunna bli. Men jag tror det är bra, vi kommer titta på de här sakerna en och en efter de kommer sen. Att märkas i resten av den här serien. Det syns i Jesus nästan rastlösa aktivitet till att börja med. Och sen någonstans i mitten hans tålmodiga passion, hans väntande. Och sen på korset och uppståndelsen. Överallt ekar de här första verserna. Och till oss som läsare, som hörare av det här evangeliet idag, så finns en dubbel och uppfordrande inbjudan. Och den kommer, hoppas jag, att genljuda genom alla de här predikningarna. En dubbel inbjudan som är den här. Att bli en deltagare i det regimskifte som Markus målar upp. Och att gå djupare in i relation med den Gud som i sig själv är det här regimskiftet. Bli en deltagare i regimskiftet. Att gå djupare in i relation med den här guden. Det är hela poängen. Alltså att delta i världens upprättelse och helande. Och att bli en hel person till sist. De två hänger ihop. Inbjudan är dubbel. Den gäller bägge dem. Så vi ska stanna till nu, tänker jag. Vid några hållplatser i de här inledande versernas drama. För att ge djup till den här dubbla inbjudan. Sätta igång bollen, så att säga. Och vi hoppas att den här dubbla inbjudan är just den här predikoseriens djupa ärende. Vi börjar från början. Vi tar det igen, tänker jag. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Alltså jag läste det, så blev jag påmind om en händelse i min barndom, eller en upprepad händelse i min barndom som jag inte vet om det har något med det här att göra, men jag drar den anekdoten i alla fall. Min pappa, som jag älskar högt, han är en av mina bästa vänner. Han är däremot inte en religiös man alls, men han hade en grej han gjorde när jag var så 9, 10, 11 år. Att ibland han, ni vet, man går in i ett rum ibland och sitter människor man känner, så säger man någonting, alltså allting från tja till någon slags gemensam catchphrase som man har. Ja, farsan hade en grej som han körde ibland som han tyckte var väldigt rolig. Som var så att han gick in i ett rum och så sa han: halleluja, himlen är nära. Om ni känner min pappa, det gör ni ju inte. Men jag beskrev lite grann, så det var väldigt utanför hans karaktär att göra det. Han tyckte det var ganska roligt, tror jag. Någonstans hade han hört något religiöst och tänkte, det där är ju kul att säga. Ja, men det ligger något i det. Det är som att Markus kliver in i ett rum och säger precis de där sakerna. Och han gör det helt oironiskt. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Vi får veta det på en gång. Regimskiftet börjar här. Markus slösar ingen tid på något annat. Kristus. Kristus betyder den smorde, messias. Det betyder kung. Det har en mening, det ordet. Det är den som alla förväntningar på befrielse och ett rättvist styre av allting ligger och förväntar på. Och Guds son pekar mot den där djupa relationen som är i centrum, som jag nämnde innan. Det pekar på vem som är historiens verkliga centrum. Markus börjar med att tala om för oss: för allt i världen, håll nu ögonen på bollen. Den här matchen kommer innehålla många fina grejer, men håll ögonen på bollen, det är den som gör poängen. Kristus är ny kung. Gud är historiens centrum. Nu händer någonting. Så när vi säger, vilket vi ofta gör, och vi har nog sjungit det, tror jag, här innan idag, och definitivt ofta, att Jesus är Herre, eller vi sjunger Jesus Kristus, ja, då är det inte en djupt känslomässig upplevelse eller en personlig åsikt eller en vision, utan det är ett församthållande. Det är ett uttalande om hur världen verkligen sitter ihop och hur världen verkligen till sist ställs till rätta, som gör alla andra anspråk på det relativa. Det är klart, om vi nu tänker, tar det på allvar, så gör det ju våran egen livsresa lite knölig, såklart, eftersom den där värld vi lever i, de system vi finns i, de stater, ekonomier, strukturer, familjeband, allt möjligt, våra arbetsplatser, inte minst vi själva, faktiskt också, om vi tänker efter, har de anspråken på att vara centrum, på att vara det som bringar lite ordning och räddning och lite uppstyrelse på saker och ting. Inte minst vi själva gör det. Det är lite jobbigt då att läsa de första verserna. Men då behöver vi minnas att innan han säger något av det, Markus, så säger jag att det här är ett glädjebud. Good news! Fantastiskt! Det Markus bjuder in oss till, det är ett äventyr. Ett äventyr att ta emot. Och ett slags firande av någonting. En stor fest i förskott. Här börjar de goda nyheterna. Men en sak slår mig också när jag... Jag brukar inte freestyla så här mycket, men jag gör det i alla fall. En sak som jag lärde mig för länge sedan. Det är två viktiga saker för att kunna upprätthålla den typ av gemenskap som en församling är, till exempel. Det är att vi behöver lära oss att förlåta och vi behöver lära oss att fira. Det ligger i grunden av allting. Gud möter oss med förlåtelse. Vi behöver också lära oss att tålmodigt gå med den andra som vi råkas få bredvid oss. Och lära oss förlåtelsens fina konstart. Men vi behöver också lära oss att fira varandra. Även de som vi känner, jag begriper mig inte på dig. Men det är bra att du finns. Det är ett äventyr, det är en fest. Och där lär vi oss att förlåta och att fira. Men visst, även om det är det, så är det klart att det här ibland skaver mot de ramar vi lever i, såklart. Det förstår vi direkt dessutom i den här texten, eftersom Markus ju inte har en vanlig släkttavla eller en födelseberättelse eller något sånt där i början. Markus väljer istället att belysa Jesu andliga släktskap med Johannes döparen, profeten. Rösten som kritiserar rådande system eller regim och erbjuder ett annat hopp. För det är det profeter gör. En besvärlig, en vild och okontrollerbar typ. Vi läser vad Markus fortsätter med. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör han stiga raka. Och så uppträdde Johannes döparen i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla Jerusalem kom dit ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Och han led av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar ens. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande. Och så kommer Jesus och säger med sitt handlande i resten av det här evangeliet. Hans fotspår ska ställa mig. Jesus som kung och som outsiderprofet. Vad säger de om vilka vi är som kyrka i världen? Det här studsar också vidare i resten av evangeliet. Jesus är besvärlig. Men han ställer sig i Johannes fotspår. Det finns en poäng med det. För det är ju också Johannes som döper Jesus. Det är nästa sak som händer i den här inledningen. Och det som sker där, orden som uttalas, som Samuel också uttalade i början här. De slår fast Jesus identitet. Det är en identitet som är rotad i kärlek. En identitet som är rotad i att han är given en väg. De här orden vid dopet låter oss ana att det här handlar om en kröning. Benämningen den utvalde bär i Jesu fall starka associationer till kunglig makt. Och vi märker i resten av evangeliet att han kommer att omdefiniera allting vad makt är. Vi fortsätter att läsa då. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig. Och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Den utvalde. Den utvalde. Och när vi läser Markus text då. Och då behöver vi förstå att även det här är en del av den inbjudan vi får till att delta i Guds liv. Det där ansiktet som är vänt mot oss som Samuel talade. Vi är inbjudna till ett äventyr, till glädje. Och grejen är att för att kunna vandra på den här vägen som är Kristusvägen. Och tro mig, den är rent vansinne. Ni tror mig inte, nej. Den är det mest förnuftiga som finns. För att kunna vandra på den vägen så behöver vi veta att vår djupaste identitet är att vi är älskade av Gud från början. Och att vi är givna en väg. Ni hörde det. Endast genom det så kommer vi att bli hela personer. Förstår, Gud behövde inte ge oss liv. Vi behöver inte finnas. Att vi existerar är gåva. Ren och skär gåva. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna vår existens. Den är gåva av kärlek från en Gud som vänder sin blick mot oss och säger du är värd att älskas. Och vi är givna en väg. Därför att vårt gensvar på den gåvan, eller det vi bjuds in till i alla fall av Markus, det är att ta emot den här vägen som vi bjuds att gå. Som kallas för efterföljelse. Och det är det utvald betyder här. Det är det är att vara utvald. Att veta att du är ohjälpligt älskad från början. Men ditt gensvar på den gåvan. Där finns ett val. Det finns en väg att gå. Och det kommer vi märka väldigt tydligt genom hela evangeliet. Att det där finns där. Inbjudan finns. Vi fortsätter. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Återigen, inte särskilt mycket detaljer från Markus, men så är det. Öknen och avskildheten verkar ju... tänker jag ganska ologiskt efter en sån där dramatisk entré och nästan en kröning. Då borde man ju så att säga, det är dags för Eriksgata, det är dags att Do some damage alltså. Det är dags att se till så saker börjar hända. Men det är anden som driver honom ut i öknen. Också här finns en viktig poäng för att förstå resten av det här evangeliet och vilka vi är. Nämligen att stillheten, tystnaden, bönen, det som riktar vår blick mot vad det innebär att vara älskad och given en väg. Att det är avgörande för att vi ska kunna göra det goda arbete vi är givna. Håll ögonen på bollen. Och Markus visar också, även om det här är mycket mer kortfattat än Matteus till exempel, han visar oss makternas ständigt närvarande frestelse att kompromissa. Han heter Satan här, men det är ett namn som ryms i många saker. Han visar oss också att de konflikter Jesus kommer att möta genom hela evangeliet, de startar här. Det är mycket konflikt i Markus evangeliet. Så fort det här regimskiftets resa börjar så blir det här oundvikligt. Vi känner igen det. Vi känner igen det i kyrkans liv genom historien. Vi kan känna igen det i den här församlingens liv också. Vi känner igen det i våra egna liv som en spänning som finns där. Vi läser de sista verserna. När Johannes hade blivit fängslad, det är ju intressant då att Jesu mentor var en brottsling. Uff. Ibland slår det mig som en smula extraordinärt. När Johannes hade blivit fängslad så kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. De lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaj och son hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebedajus och hans folk i båten och följde efter honom. Jesus återvänder från öknen. Han stannar inte kvar där. Johannes gick ut i öknen. Jesus också, men han stannar inte kvar. Han går in mot centrum av tillvaron. Han återvänder från prövningen, från konfrontationen med makterna genom att upprepa Johannes kallelse till omvändelse. Till att bli deltagare i regimskiftet. Och precis som Johannes så blir Jesus snart en måltavla för det system han utmanar. Guds rike är nära, säger han. Så kallar han några fiskare att bryta med den sociala och ekonomiska trygghet som deras yrke ger dem. Det här var ju faktiskt inga uppgivna, fattiga människor i utkanten av samhället som inte hade något att förlora längre. Jag skulle drista mig att kalla dem för svennebanan, faktiskt. Eller medelklass, eller åtminstone hyfsat välfungerande arbetarklass, om man nu använder den typen av termer. I vilket fall var de relativt trygga i det system de levde i, fast de var under romersk ockupation. I vissa fall var de kanske rädda för det där systemet. Ibland var de besvikna och arga på det. Men de var i huvudsak ovilliga att på djupet utmana det. Och minns vad vi sa innan då. När vi säger att Jesus är Herre, när vi säger Jesus Kristus, så är det ett uttalande om hur världen sitter ihop och räddas, som gör alla andra anspråk relativa. Det här är tuffa grejer. Så det Jesus gör att mitt i den värld de lever i så börjar han forma dem till en gemenskap som börjar leva det nya i skalet av det gamla. Det nya i skalet av det gamla. Eller om man säger så här, deras liv från och med nu blir allt mer obegripliga om det inte är sant att Jesus är den han säger att han är. Förstår ni vad jag menar? Deras liv gav mening och var begripliga utifrån, förut, utifrån den värld de levde i. Så här beter man sig när man är fiskare, man gör så här. Så kommer Jesus och säger, nu är det något annat. Då blir deras liv förvisso obegripliga på två sätt. Men det blir endast begripligt i den mån det Jesus säger och den han är sant. Och Jesus hävdar bestämt att han kommer att göra dem till något annat. Han säger, jag ska göra till människofiskare. Ja, det här är ju också en ofta missförstådd fras. Vi tänker väl ganska ryggmärgsmässigt att det handlar om att vi ska bli duktiga på att möta andra människor och tala om för dem att de behöver bli kristna. Vi ska bli evangelister. Men det handlar om är faktiskt ett deltagande i hur Gud går till rätta med världen och sitt folk. Det här är domsbilder, bilder av dom, upprättelse, gammaltestamentliga bilder. Framförallt från Jeremia, från Hesekiel, från Amos. Där oftast när Gud berättar den dagen ska jag gå till rätta med mitt folk. Och då kommer det skördemän och det kommer fiskar och det ska slängas krokar i folk. Och det är liksom det som händer när Gud går till rätta med den här världen och ställer den i ordning igen. Lärjungarna får ett nytt yrke. Och även vi är ju lärjungar. Även vi får i någon mån ett nytt yrke av den här mannen. Genom bönen, genom gudstjänsten, genom ordet, gemenskapen så formas vi ju långsamt och sällan storslaget till att likna Kristus och bli deltagare i Guds liv. Till att förstå att det som räddar oss och hela skapelsen inte är de trygghetsmarkörer vi kanske har. Som vi ser omkring oss i vår kultur, vårt statsskick, kanske vår utbildning och så vidare. Därför är det sant att kyrkans gemensamma liv i världen, inför världen och med varandra, det är också obegripligt om det inte är sant att Jesus har uppstått från de döda. Ja, men om han inte har uppstått från de döda och folk hajar precis vad vi gör, då gör vi fel. Ja. Ja. Det finns något som står på spel här. Att det som slår mig också, jag blir inte bara påmind om min farsas fantastiska utrop, utan också när jag själv mötte de här texterna. Jag var ju vuxen. Vad betyder det här? Vad betyder det? När Markus skriver, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Sen säger han, omvänd dig, tro. Jag ska göra det till något annat. Det är något som står på spel. Det som alltid fångade mig, det som fångade mig direkt, och det här kanske du också känner igen från din egen historia, det var den här blandningen av en djup trygghet och en fullständig känsla av att vara livrädd. Det är något som står på spel här. Det är något som står på spel. Det lockar och skrämmer mig att följa den här mannen. Och jag tänker att just det här vill vi att den här predikoserien ska hjälpa oss att få fatt i. För vi har hört det här så många gånger. Men Markus gör det väldigt klart. Här börjar glädjebudet. Och när vi läser det så förstår vi att här börjar det igen. Det börjar vid det här bordet snart. Det börjar i lovsången, i bönen, i vår gemenskap. Där börjar det hela tiden. Så till sist till oss som läsare och åhörare av Markus evangelium så står alltså den här dubbla och uppfordrande inbjudan kvar. Att bli deltagare i det här regimskiftet som Markus målar upp. Och att gå djupare in i relation till Gud. Den Gud som vänder sitt ansikte till oss. Den Gud som är regimskiftet. Det är hela poängen. För i förlängningen så bjuder ju Markus in oss att bli förklaringen av och försvaret för det vi hör. I inledningen och genom hela evangeliet. Det är äventyret. Det är det som är äventyret. Så blir vi hela personer. Som reser mot förståelse. Vi ber. Ja, Gud, det var mycket på en gång. Men tack för att du som gåva gör oss till deltagare i det äventyr och glädjebud som Markus berättar om. Här och nu, idag. Tack för att du provocerar oss genom att bjuda in oss och acceptera att vår djupaste identitet är att vi älskar av dig. Och att vi bara blir hela personer och gemenskaper på den väg du ger oss. Låt oss vila, Gud, i att du är Gud och inte vi. Och öppna med din ande våra ögon och hjärtan för ditt rike och förbered våra händer och fötter att leva det riket. I tillit, i tålamod, när vi snubblar, när vi lyckas. Tack Gud för det bord du bjuder in oss till där vi får fira din vänskap. Där vi i vår tur får skapa plats till andra. Amen.